I medicin är vi ju beredda att totalt slå om vi får tillräckligt bra bevis för att vi har haft fel. Det är verkligen så att man höjer det goda kolesterolet och antagligen också sänker det farliga kolesterolet. Man tränar sin lever.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag är psykiater och författare. Idag så har vi återigen en av våra absoluta favoritgäster med i podden. Fredrik Nyström, läkare, professor och verksam vid Linköpings universitet. Du har ju varit med 2 gånger tidigare.
Ja.
Och du är extremt populär bland våra följare. Dina avsnitt ligger i topp hos lyssnare. Visste du det?
Ja, det har jag ju sugit i mig.
Vi har redan berättat det. Ja, det är väldigt roligt. Ja. Det är några som lyssnar för att de retar sig på det också. Tror jag. Så jag om jag ska vara helt ärlig.
Märkte lite ord där i mitt lilla huvud. Populär är ju inte samma sak som att de lyssnar på. De kanske sitter och jagar upp sig.
Ja, vissa gör nog det.
Men populär är betydelsen att de i alla fall lyssnar. Det är kul det.
Ja, okej. Okay. Men vårt förra avsnitt, det handlade ju om rökning och vad man egentligen ska tro på vad gäller tobak och rökning och så här. Och kan man lita på tobaksbolagen? Idag kommer vi då prata om den andra stora vardagsdrogen, alkohol. För du, Fredrik, du är ju för lite lagom konsumtion av vin. Du tycker att man i Skandinavien har förvanskat den här. Det tror jag vi pratade om sist. Du var här också.
Ja, det måste vi ha gjort.
Man har ju förvanskat det här med medelhavsdieten genom att man plockat bort det som är väldigt typiskt för medelhavsdieten, nämligen 1 eller 2 glas vin till maten. Mm. Och du skrev en artikel i distriktstidningen Distriktsläkaren där du går igenom forskning kring just, alltså forskningsläget kring måttlig konsumtion av alkohol och menar att det är bra ur ett hälsoperspektiv. Kan du berätta, vad är det som är bra?
Om jag ska ta mekanismerna, för jag fick faktiskt den frågan så sent som igår när jag föreläste, så är det ju egentligen väldigt tydligt vad som händer när man dricker alkohol. Det är kärlvidgande, det tror jag alla vet som tänker efter. Man blir röd om näsan och röd om öronen och får hjärtklappning. Hjärtklappningen är ett kvitto på att kroppen försöker kompensera blodtrycksfallet som blir av kärlvidgningen. Mm. Och det här är ju förstås bra om man lyckas få lagom effekt på den trycksänkningen. Eftersom blodtryck är nästan den farligaste riskfaktorn vi har av allt för att ge förtida sjuklighet.
Varför lyssna? Vad är riskfaktorerna med högt blodtryck? Alltså vad är det leder till?
Det är ganska komplicerat att svara på det jätteexakt, men den tydligaste kopplingen är till slaganfall. En väldigt stor andel av alla slaganfall beror på att man har högt blodtryck och går att förebygga med behandling av det höga blodtrycket. Det är väl det tydligaste egentligen, men sen kopplar det till nästan all kärlsjukdom faktiskt.
Och slaganfall är ett gammalt ord för det stroke. Vi oftast kallar stroke.
Ja,
nu. Ja. Jag älskar att du använder slaganfall.
Jag försöker att prata svenska och inte engelska eller latin.
Nej, men det är jättebra tycker jag. Men tyvärr är det så att alla har börjat prata engelska idag, så att de fattar inte vad slaganfall är. Men det är stroke.
Det är nog sant. Men stroke, och det är ju hemskt tråkigt att få brukar jag säga. Hjärtinfarkt är inte så himla farligt att få, särskilt inte om man bor här i Stockholm. Man hamnar på sjukhuset och så rafsar de ut alla proppar och sätter in sådana här stent och så och fixar till den del av hjärtat då som har dålig kärlförsörjning.
Och sen blir du ordinerad 2 glas vin resten av livet när du kommer till medicinakuten.
Jag kommer gärna till den punkten för det får det låta ibland som så kontroversiellt att jag är pro det här med framförallt rödvin, och där har jag ett visst jäv eftersom jag till och med har en vinkällare. Jag tycker det är hemskt gott, så det ska jag deklarera redan nu. Men det är verkligen en gammal tradition bland professorer i internmedicin att vara för rödvin. Sen är det olika hur tydligt man vågar uttrycka det i media. Jag vill nog påstå att alla mina tidigare professorskollegor har haft samma uppfattning när man frågar dem mellan skål och vägg.
Okej, okay, så igen, det här är en känd sanning som inte får komma ut. Det är lite som tempelorden så här.
Eller, jag vet
det,
inte.
Det är någon slags professorskonspiration då bakom att alla vet det, men ingen vågar säga det.
Ja, nej, men jag skulle kunna rabbla upp en oherrans massa kunniga internmedicinare, kollegor och även kardiologer som skulle kunna berätta om verkligen stå bakom det här, men jag föredrar att inte göra det. Jag har nog tystnadsplikt där.
Ja, okej. Okay. Men det är lite kognitiv dissonans. Vi hade ju Ola Wong här för något avsnitt sen som pratade om den kognitiva dissonansen i förhållande till migrationsdebatten. Det är lite samma här då. För att vi frågade honom om det fanns några hälsofrågor där det fanns en sån här kognitiv dissonans där man ska tycka någonting officiellt när alla andra egentligen vet att det stämmer inte. Det här är en sån fråga,
ja,
kan
det
vi
vill
säga.
Jag nog, ja, det vill jag nog faktiskt hålla med om. Och man kan ju säga motsatsen med ännu tydligare. Titta vilka jag har debatterat mot i media, för det har jag ju fått göra ibland på den här frågan. Det är ju nästan alltid sådana här som jobbar med missbrukare, typ TNE.
Sådana som jag då,
tillnyktringsenheten. Ja, precis. Det är de man jobbar diskuterar emot. Liksom, ja. Som bara ser den motsatta sidan. Eller möjligen socialmedicinare, som om jag får ursäkta för jag har haft debatt med en sån senast, som aldrig ser några patienter. Nej, som bara tycker saker utifrån statistiska material.
Men man kan ju förstå att folk som jobbar i beroendevården ser enorma problem med alkohol. Men det är ju en selektion av personer man träffar på. Eller hur?
Ja, absolut. Och jag kan ju säga samma sak då om de som säger att det man ska göra, man ska ju inte bli beroende av alkohol, så man ska inte dricka alkohol. Men varför får man träna så himla mycket då? Ja, vi har ju faktiskt de som blir helt beroende av morfinfrisättningar vid träning också. Och det tar man inte upp, fast man samtidigt i tidningarna kan läsa hela tiden hur alla elitidrottare som har så goda gener så de blir elitidrottare ändå blir jätteskadade och sliter ut sina ben och slår sig fördärvade när de cyklar omkull i olika lopp.
Så du menar att det är någon moralism i det här, eller vad tänker du?
Ja, mest att det är ett väldigt jäv. Och en del får plats i media, andra inte. Folk älskar ju sport att titta på.
Men folk älskar ju rödvin också.
Ja, men därför är det ju olagligt att ens göra annonser i Sverige utan att det står att det dödar samtidigt.
Så för att det skulle vara lika, så måste man säga att det borde vara så att sport kan leda till knäskador. Eller som man brukar säga om fotboll. Fotboll är ingen sport, det är en knäskada.
Jag håller helt med. Det tycker jag också. Säger man gympaskor skulle du stå under obs, du kan ramla och slå dig.
Okej, okay. men okej, okay. Vi for ut lite där, kan vi säga. Men fast, det som är bra, vi var inne på det, vad är det? Så att mekanismen,
han bara komma till blodtryckssänkningen. Ja.
Blodtryckssänkningen, ja. Vi fortsätter.
Ja, jag vill bara ge ett väldigt snabbt exempel på siffrorna vi talar om. Det kom alldeles nyss en jättevälgjord studie där man precis lottade till vad som är att, så att säga, äta medelhavskost eller inte. Det vill säga man drack sitt vinglas som du nämnde innan till kvällsmaten. Ett glas vin ena kvällen, en annan kväll så drack man ett glas vatten. Och sen gjorde man såna här automatiska blodtrycksmätningar med 24 timmars blodtrycksmätningsutrustning så man inte påverkas av stresseffekter och sånt, så den blåser upp sig själv automatiskt då. Och då kunde man visa att vid midnatt så hade man 13 mm systoliskt blodtryck lägre när man hade druckit ett glas vin jämfört med ett glas vatten. Det är lika mycket som en hel blodtrycksmedicin faktiskt. De brukar ligga precis på den effekten. 13 mm lägre systoliskt. Så det är en ganska kraftig effekt, fast kortvarig.
Den sitter och vad innebär systoliskt blodtryck?
Övertrycket. Eller övertrycket.
Ja, man mäter ju trycket så man har ett övre tryck och nedre.
Så det är det högsta trycket som blir i artärerna efter att hjärtat dragit ihop sig.
Och hur sa du diastoliskt?
Det bryr man sig inte om längre i det enkla svaret. Vi har helt övergett det. Min professor som drack mycket vin och som var internmedicinare, Bengt Karlberg, som var den som lärde mig om blodtryck. På den tid han lärde mig så var det precis tvärtom. Då var det de undertrycken man bryr sig om.
Samma här när jag läste medicin, då var det undertrycket.
Men det gör
man ju på vårdcentralerna nu, så fort någon har 85 i undertryck.
Nej, då
så
är man ute och seglar lite. Det är jättekomplicerat. Det nämligen visat sig att det är precis tvärtom mot vad jag fick lära mig när jag startade min medicinska bana. Idag är det så att låga undertryck är farligt. Höga undertryck statistiskt sett är bra. Mm-hmm. Så det har blivit exakt tvärtom.
Och det är så det där bra är också med den här podden, man läser saker hela
men
tiden.
Men det där är så spännande, och det jag brukar ta som jämförelse med livsstilsråden. Alltså i medicin är vi ju beredda att totalt slå om vi får tillräckligt bra bevis för att vi har haft fel förr och att vi ska göra på ett annat sätt. Men inom
till skillnad från genusfrågan då, menar jag.
Den räknar jag gudskelov
till medicin.
Och där är jag ju till och med endokrinolog. Så att för mig är det fullständigt att slå knut på mig själv när man ska byta kön på folk nu plötsligt.
Det är en svår topic.
Men det var ett känsligt ämne. Men hur som helst, så vi har ju påstått att när vi blir överbevisade så ändrar vi oss, även om det är precis tvärtom som i det här fallet med blodtryck. Men när det gäller lågfettkost och träning, så hur mycket bevis man än får att inte det funkar, så ändras ju aldrig de myndigheterna som säger det. Nej, och det är samma sak med alkohol. Det är jättemärkligt.
Men vi kan säga så, för jag läste ju den här artikeln i distriktsläkaren också. Där tar du också upp det här med att man tar det på kvällen, att man dricker sitt vin på kvällen, eller hur? Att det är rätt bra, och att man också har ändrat att man ska helst ta blodtrycksmedicin på kvällen,
ja,
eller hur?
Ja, det är en väldigt intressant parallell.
Och vad är, bara förklara.
Observationellt, som det heter, alltså rent statistiskt så har man jättestarka och tydliga, det har till och med jag publicerat, data mellan att det just är det nattliga blodtrycket som har störst betydelse för prognosen framöver. Så man ska ha låga systoliska blodtryck på natten. Och då är det faktiskt en grupp, tyvärr är det samma grupp som har gjort det två gånger, men de har testat att inducera, orsaka ett lågt nattligt blodtryck genom att man tar medicinerna på kvällen. Och det har haft sensationellt bra effekt på att minska sjuklighet. Samma mediciner som vanligt, fast man flyttar dem till kvällen istället.
Men det här är ju intressant, för om vi har eventuellt några husläkare som lyssnar på oss här, med tanke på att de är väldigt fixerade fortsatt vid det låga trycket, det systoliska blodtrycket, och de alltid ordinerar blodtrycksmedicin på morgonen.
Ja. Nej, det händer ju saker, så man får ju försöka hänga med här.
Det är viktigt att hänga med. Men om jag försöker hänga med då, så kan vi säga det är en positiv effekt av alkohol, ja, som man mekanistiskt kan...
Det passar ihop.
Passar ihop, ja, med. Mm. Finns det andra, ja, effekter?
Det finns ju två ganska tydliga till. Den ena som jag vill säga är tydligast, det är ju effekterna på kolesterolnivåer då. Det är verkligen så att man höjer det goda kolesterolet och antagligen också sänker det farliga kolesterolet.
Och det goda är då
HDL-kolesterolet.
Och det är fortfarande, det har inte ändrat sig från, nej, när vi läste medicin.
Nej, det har det nog fortfarande inte. Så. Det tror jag är väldigt få som gör anspråk på att det inte skulle vara sant. Men att hur mycket LDL sjunker är kanske lite mer omdebatterat. Jag visar en ganska kraftig sänkning i en av de få riktiga lottade studierna, faktiskt över 10%, vilket är rätt mycket om man dricker rödvin ett helt liv. Så är 10% kolesterolsänkning av farligt kolesterol, det ger en väldig nettoeffekt rent statistiskt på hjärtinfarkt, risken längre fram. Men jag tror alla är överens om att eventuella kvoter och fördelningar mellan farligt och nyttigt kolesterol, det blir absolut fördelaktigt påverkat av alkohol. Det erkänner till och med de som jobbar på TNE, tror jag.
Ja, men vad är, har man någon idé om vad är det som händer?
Det är
varför sker det här?
Jag har en lite halvflummig förklaring till det i en artikel där jag gjorde den där gamla snabbmatstudien där folk fick jättehemska levervärden och leverförfettning i viss mån när de åt en massa snabbmat.
Men det står inga nej, sådana här skyltar på snabbmaten.
Nej. Det här är en lång shot, men det hör ihop. Alltså, där hittade vi, trots att man blev jättesjuk på många sätt av att äta så där mycket snabbmat, så steg HDL, det nyttiga kolesterolet. Och då fick jag anledning att läsa på det där ihop med min professorskollega. Jag hoppas inte han blir arg att han blir indragen i det här programmet. Jag tror inte det. Professor Stegios Kersagas, som är hepatolog, leverspecialist då, som jag brukar diskutera sånt här med och publicerat ihop med. Och vi kom faktiskt fram till i den artikel vi skrev om det, att nästan allting som belastar levern höjer HDL.
Och det kan vara en orsak då till det här, alkohol som, ja, belastar, nej, men det, och bryts, ja, ner leverna till
vi hittar ju läkemedel som är erkänt då leverbelastande och som kräver mycket metabolism på det, men då stiger också HDL. Så på något sätt, man tränar sin lever.
Det konstiga med dig, Fredrik, är att du är lite mot det här med att träna, förutom levern då.
Alldeles precis. Jag brukar säga det lite skojigt i stäget ibland. Liksom. Varför är det inte okej? Alltså, man ska träna så mycket, varför får man inte träna sin lever med lite alkohol? Då?
Ja, och det är det som är. Men det var andra. Och den tredje?
Det är ju att det sänker blodsockret. Och det är ju så tydligt så att man kan få känningar, som det heter, när man har diabetes. Det vet alla som jobbar med diabetespatienter att man måste varna för att dricka alkohol utan kolhydrater.
Men man pratar om det finns någon rebound-effekt i det där också.
Ja, det kanske det gör, men inte av ett glas rödvin eller två. Nej, alltså. Nej. Men den effekten är ju jättevälkänd. Alltså. Men hur länge den sitter i och så är väl lite oklart. Det tror jag inte är så väl studerat. Men det har en blodsockersänkande effekt. Och det tänker man sig också, fast jag inte exakt kan bevisa att det är den precisa mekanismen. Men man brukar i alla fall säga att det är ju just det här att levern blir belastad med alkoholen och då gör den inte socker riktigt lika mycket som den brukar. För levern står ju för sockerproduktion mellan måltiderna. Jag kan inte svära på att
den hinner inte med.
Något sånt. Den prioriterar att bryta ner alkohol, brukar man säga. Jag kan inte säga att jag hittat något jättebra bevis för att det är sant. Man kan ju också tänka sig faktiskt att det är den här kärlvidgande effekten igen. För när man vidgar kärlen så sänker man faktiskt lite blodsocker också. För då kommer ju det att sugas upp i de här vävnaderna som kärlvidgningen gör blir mer genomblödda också. Det är faktiskt så att insulin i sig är kärlvidgande av den anledningen. Så att det liksom skickar ut sockret så tas det upp sen också då. Så, men det är blodsockersänkaren. Så då alla tre klassiska riskfaktorer för att få förtida hjärt-kärlsjukdom påverkas åt rätt håll. Både då blodtryck, blodsocker och blodfetter. Allt det som vi försöker att sänka på en riskpatient för att få hjärtinfarkt eller stroke.
Mm. Och det här finns mycket studier som belägger det också. Om vi säger, det här är ju mekaniken bakom. Vad finns det för studier då? Det är ju svårt, jag vet att du skriver det i den här, din artikel om epidemiologiska studier. Problemet med epidemiologiska studier är ju att det finns så mycket
confounders
som störfaktorer. Ja. De studierna talar i det här riktningen också.
Ja, alltså, vi tittar ju på alkohol. Man glömmer ju ofta bort att alkohol är den fjärde nutrienten. Man har protein, fett, kolhydrater och alkohol. Alkohol är en ytterligare energikälla.
Som är bättre rent energimässigt än både protein och kolhydrater.
Precis, det ligger ganska precis emellan. Mm. Det är typ 4 kilokalorier per gram utav kolhydrater och protein. Och sen ligger ju fett på 9 ungefär. Och alkohol ligger på 7. Så det är ju energirikt. Men det är en extra egen nutrient. Alltså källa till energi. Ska man inte glömma bort. Och vi är ju gjorda för att ta hand om den. Mm. Vi är ju anpassade och har en lever som klarar av att bryta ner det här. Och det är har traditionellt varit en viktig energikälla. Eftersom det är ett bra sätt att spara kalorier. Utan att det möglar, ruttnar eller blir uppätet av råttor. Det är därför man har gjort vin. Och vi gjorde väldigt mycket öl förr. Som liksom går att lagra. Och det skäls återigen inte av råttorna. Man liksom använder spannmål till att göra öl, så kan, går det ju inte att stjäla sen utav råttorna, men de kan ju käka upp spannmålen å andra sidan och skydda mot mögel och sånt. Så det är ju ett gammalt klassiskt sätt att spara kalorier på ett vettigt sätt när man inte hade kylskåp och skafferier som funkar så himla bra. Så det är ju en äkta nutrient verkligen som man inte ska missa, med ganska mycket energi i.
Mm. Men då skulle man ju kunna tänka sig att man blir rätt överviktig, men inte av 2 glas vin. Ser ju det att vissa
absolut.
Som dricker, det brukar ju inte vara sådana här enormt överviktiga.
För nej, det, alltså det är ju öl man känner kliniskt där.
Ölmagen
känns ju verkligen som att det är ett begrepp som bygger på mycket erfarenhet och som stämmer nog rätt bra med hur det blir. Öl är ju typiskt sånt som...
Och det beror på att det innehåller så mycket övriga kolhydrater.
Jag tror ju det kan vara så enkelt, ja. Sen är det väl kanske så att man kan dricka mer utav öl om man sitter still på en krog och dricker det traditionellt, i alla fall i England och så vidare. Kanske kommer ner en och annan ölkorv samtidigt.
Ja, det hör man ju på något sätt på namnet att det måste ju
men
komma.
Men det är ju extra kolhydrater i öl, och det är de här allra lurigaste kolhydraterna som inte är söta, alltså stärkelse.
Så du förordar, det är ju en annan fråga som du tar upp i den här artikeln, det är ju att man... Det är ofta rödvin man har pratat om och inte så mycket andra alkoholkällor som skulle vara nyttiga. Men du skriver ju ändå i artikeln att det förefaller ju vara själva alkoholen. Det är inte så det här man pratar om antioxidanter och så här. Det finns väldigt lite belägg för att det skulle vara det.
Ja, nej, det antioxidantsvängen visade sig ju vara minerad. Det var faktiskt fuskande forskare där som hade fått dra tillbaka 50 artiklar och sånt där i fina tidskrifter. Resveratrol, den antioxidanten som är klassisk för rödvin, visade sig vara behäftad med massor med forskningsfusk, och det var så att den som skrev de artiklarna i stor del sålde det här då som ett antioxidant som hälsokostpreparat. Så det var ett mycket jäv kopplat med mycket pengar, och det har blivit väldigt mycket då retractions, alltså återtagande av artiklar. Det visar sig
för det här
det var
är...
rent fusk, så att det har ju funnits ett jäv och en anledning att försöka hålla igång det här och påståendet om det är nyttan med antioxidanter.
För du skriver ju bland annat att både vitamin A och vitamin E som är antioxidanter är farliga snarast. Ja. Och det vet man ju inom läkarkåren, men jag tror i allmänhet ser man ju fortfarande det som att det här är jättenyttiga grejer.
Nu sitter jag och sprattlar igång här, men jag går igång på det här, för att det går ju ihop sig väldigt bra med studier, för det är ju helt enkelt så när det gäller antioxidanter är det ju jättelätt att göra forskning, och det är gjort massor, för att de kan man ju ge i olika pillerform och tillskottsformer och jämföra med placebo, och då har man ju hittat att praktiskt taget allihop, det är ju ingen liksom man har visat har en ordentligt skyddande effekt. Däremot en hel del är faktiskt kopplat till ökad sjuklighet när man gett
och vad är det för sjuklighet man ser i kopplat till antioxidanter? Det kanske inte är ett specialområde. Nu tror jag det här på volley.
Ja, Alltså det var Hope 2-studien bland annat som jag faktiskt var med i, och det var väl
och det är en jättestor
A och
studie.
E-vitamin i den, tror jag. Och så blev det, ja, nej, jag törs inte svära på att jag gällde siffror rätt, men det var typ stroke till exempel och hjärtsvikt och sånt som tenderar att gå åt fel håll. Mm. Så mer utav det alltså.
Så hela den här hälsokostbranschen som bygger väldigt mycket av sin rational på och antioxidant och så här, det är
antioxidant har inte bevisats att det funkar.
Nej, men det låter ju alltid så.
Men folk är ju rädda för rostiga bilar.
Antioxidant, och de kopplas ju ofta ihop med det här antiinflammatorisk mat och alla de här sakerna som då går ihop. Men du säger att det som vetenskapliga läget egentligen är att det här är absolut alltså, inte något man ska tillföra i onödan.
Nej, inte enligt de data vi har hittills. Det kan snarast vara farligt alltså.
Och då är det ju problem med rödvin, för det innehåller ju antioxidanter.
Men det är väl inte så starkt då? Faktiskt mätt det. Jag har faktiskt gjort en sån studie. Min rödvinstudie som jag gjorde där mätte vi antioxidanter i blodet efteråt. Då. Men det hände inte så där hemskt mycket. Lite gick att detektera. Mm. Resveratrol och quercetin är en annan sån där. Men det blir väldigt låga halter alltså, så att det är svårt att tro att det kommer upp i så mycket.
Att det har inte, sannolikt inte med det att göra. Är det gjort något på vitt vin då? Eller varför är det just rödvin som man hela tiden... Jag är bara intresserad, för
alltså, det är ju
öl har ju problemet med de här extra kolhydraterna, kan vi säga. Men vitt vin?
Gjort och gjort. Alltså, det beror på vad jag menar. Det är väldigt få studier som är riktiga lottade på friska försökspersoner och gjort i flera månader. Jag gjorde ju en sån då, men som var i 3 månader och där man verkligen lottades till det. Och det är hemskt ovanligt. När jag gjorde den, och jag tror fortfarande det gäller, var det den längsta och största överhuvudtaget. Man riktigt lottar folk till att hålla sig helt nyktra eller till att få vin varje dag. Och de få som jag hade anledning att titta på när jag publicerade den ihop med Stergels, så känner jag inte till någon vitvinstudie motsvarande slag. Och det är väl för att man har varit inne på det här. Och fortfarande tror ju folk på antioxidanter. Det märker man ju en del. Kämpar ju vidare och ska hitta nya antioxidanter i alla fall. Det är ju en sån marknad om man skulle finna en då som visar sig vara bra någon gång. Men det gör man ju inte hittills. Mm.
Men om det då är, du är ändå rätt tydlig i den här, både vad du säger nu och i den här artikeln, det är sannolikt den positiva alkoholen. Effekt är alkoholen i sig.
Man hittar ju
så
det.
Då skulle man ju kunna ta en sån här, det gjorde man ju förr till, man tog en hutt på kvällen då, skulle vara samma effekt.
Nej, man har gjort ibland är ju, men det är ju lite knepigt, och det gör vi nu också till exempel i vår akutstudie utav rödvin då, så kan man ju jämföra med avalkoholiserat rödvin. För att få liksom lika mycket antioxidanter i båda ungefär, så det testar ju jag nu. Och ofta visar det sig ju då att de effekter man tittar på försvinner. Det är ju, alkoholen måste vara närvarande för att det ska bli någon påtaglig effekt.
Ganska tydlig indikation på vad det handlar om det här.
Nu känner jag var tvungen att hoppa tillbaka till en fråga apropå epidemiologin här som jag glömde bort genom alla utbrytningar vi gjort här i debatten. Det som är i SBU-rapporten Mat vid fetma som jag var med, där tittar vi ju på alkohol som en nutrient och fetma-kopplingen då som vi var inne på. Det är ju mycket kalorier i det. Mm. Men när man tittar epidemiologiskt på riskerna eller vinsterna med att dricka måttligt med alkohol, så är det ju ganska unikt med de här störfaktorerna jämfört med mycket annat. För att de är ju egentligen i det här fallet negativa så att säga. Störfaktorerna med alkoholanalyser, de kopplar ju snarast till ökade risker. Att det är folk som är deppiga som dricker för mycket, att det är folk som ofta röker som dricker för mycket, och att de kanske just är tjocka då för att de dricker alldeles för mycket öl och så vidare, och de är annan utbildningsgrad, alltså sämre och så vidare. Så är det verkligen, det tror jag ingen diskuterar, va? Utan det är klart att ett stort alkohol inte har kopplat till massor med andra risker. Mm. Och eftersom då ändå, när man analyserar det faktiska utfallet på hjärt-kärlsjukdom i första hand ser en skyddande effekt, så är det en pluspoäng så att säga rent statistiskt. För störfaktorerna, trots att de borde medföra en ökad risk, så slår den statistiska kopplingen till ett måttligt alkoholintag igenom och är fortfarande skyddande. Och det ger en pluspoäng statistiskt så att säga. Det talar för att det är ett orsakssamband.
Mm. Och det som talar också, det är att i de här epidemiologiska studierna som du pratar om, där ingår ju alla de här. Det ingår även de som dricker alldeles för mycket.
Ja, man tar med allt man kan ju. Ja.
Och sen bara ser man över hur Hur ser det ungefär ut, ja, i förhållande till alkohol mellan olika, ja, grupper? Men då ingår också de här som du säger som egentligen borde dra ner effekten, ja, väldigt mycket.
Ja, mm, och det är ganska unikt när man gör sådana här statistiska samband att man hittar då att något som kopplat till en massa riskbeteenden och riskfaktorer trots allt framstår som att det är nyttigt. Och så att det slår igenom den här negativa störfaktorerna, ja, som ger negativ effekt. Och
det, Så det jag funderar på, det låter ju ändå som du har ett rätt strongt case utifrån så.
Men jag dricker ju mitt rödvin på kvällen.
Ja, du gör det.
Jag tror ju på
det
själv.
Ja, du lever som du lär.
I det avseendet.
Ja, ja, ja. Men det gör du inte riktigt när det gäller motion.
Jag
träffades som sist, så du motionerar ju rätt mycket.
Ja, jag slog mig för där var det bara för några dagar sedan, så jag är glad att jag kan gå här i Stockholm. Det är första dagen som jag är bra. Jag ramlar som en fura ute i skogen.
Varför gjorde du det?
För att jag snubblar och är gammal och springer för mycket. Det är för farligt.
Jag fattar inte varför du inte lever som du lär dig än. Du tror inte riktigt lika mycket på det här att motion är skadligt som att alkohol är bra.
Jag är beredd att ta den skaderisken även om jag känner mig ovanligt dum för 4 dagar sedan när jag ramlade pladask ute runt min löptur runt Lilla Älgsjön. Jag tycker det är fint i skogen. Det luktar gott. Jag mår bra. Jag blir trött efteråt och behöver lugna ner mig. Liksom. Och då passar det jättebra att träna för mig om jag inte ramlar och sen dricka ett glas rödvin på kvällen så jag kan somna. Jag är alldeles för uppjagad i livet. Så jag trivs med att träna.
Ja, det låter bra. Men du, nu måste vi ändå vara lite djävulens advokat här. Det kom ju en studie i Lancet där en rad forskare, om jag läser din artikel rätt så var det 500 forskare eller någonting.
Och några har jag till och med publicerat ihop med, såg jag.
Men då menade ju, och det med Lancet för lyssnarna som kanske inte känner till det, det är ju en extremt välrenommerad tidskrift. Men då menade ju då att sammanfattande läget är att alkohol är dåligt.
Ja, de menar ännu tydligare. Allt alkoholintag är alltid förenat med en risk.
Det var noll som var bäst.
Noll är bäst, säger
jag. Och det,
jag har läst den fram och tillbaks 50-11 gånger. Den är ju helt skum artikeln. Alltså. Jag kan stå och prata en timme om alla konstigheter.
Men 500 forskare kan väl inte ha fel?
Eller? 1000 flugor på bajs, har inte rätt?
Nej, det, men alltså, det är så här, 500 lättare, forskare. Sen undrar man lite om de här 500 forskarna.
De är epidemiologer.
Är alla epidemiologer?
Jag tror,
men har alla överhuvudtaget medverkat till artikeln?
Frågar de gärna. Det är ju en metaanalys, så att de har väl säkert kommit med, alltså det är en analys av flera olika populationsstudier som har lagt ihop, så den är jättestor. Men samtidigt är ju det jättesvagt, brukar jag säga, för de har ju samlat ihop data på de här olika populationerna och deras alkoholintag och risk med olika metoder, och det blir liksom som att plocka ihop äpplen och päron i en stor korg. Men då har de säkert lämnat sin egen epidemiologiska studie, och så blir det många författare, för att de får vara medförfattare när de lämnar ett material. Så är nog mitt svar där. Men man kan ju bli skeptisk, för det är klart att inte alla 500 kan känna till alla data i all detalj som man ska göra för att få vara medförfattare.
Nej, jag förstår. Men jag bara tänker så här, för att jag läste ju också det här i din artikel här, men vad... Var kom de egentligen? Alltså, jag fick inte riktigt klart för mig vad det var som var orsaken. För det,
nej, det är fruktansvärt konstig artikeln.
Vad var det de skrev? Vad hade de för belägg? För du kritiserar ju i din artikel i distriktsläkaren hur det här har gått till. Men vad jag inte riktigt förstod var, vad var deras grund för att säga komma till den slutsatsen? Det måste de ändå ha presenterat i sin artikel.
Men den är fruktansvärt komplicerad. Och nu ska vi se. De använder ett mått som ju är så kryptiskt, tycker jag.
Daily.
Men som jag accepterar. Daily. Disability adjusted life years, va? Och det innebär ju alltså inte riktigt att man har dött eller blivit sjuk, utan på något sätt så får man en sänkning av sin dalivärde om man är halvrisig. Så en av de grejer som driver deras siffror till att det här blir farligt att dricka alkohol, det är att man får tuberkulos.
Men det har inte med alkohol att göra.
Joho, Det är det de tycker. Det är det som jag bara, hur kunde de komma fram till det? Så tuberkulos är tydligen väldigt statistiskt kopplat och anses orsakas av alkohol i en del länder.
Eller så är det så och att det när man har tuberkulos så tycker man livet är men skit ser, och så super man.
Jag håller helt med. Men det är olika sådana här sjukdomar varav tuberkulos är väldigt stark om du studerar de här 18 olika färgkoderna de använder för alla sina specialtillstånd som de till att börja med säger beror på alkohol då. Och här är ju cancer igen då som ju inte jag alls håller med om orsakas av alkohol. Det finns också med i den där listan.
Cancer, säger de att vilken cancer är det de säger kopplat till alkohol?
Och de har delat upp dem i olika cancer, men bland annat då bröstcancer till exempel.
Ja.
Och då så säger man på något sätt bara att ja, bröstcancer orsakas av alkohol och så plötsligt så pluff.
Vad har man för belägg för det?
Jag kan inte svara på det, men det är 18 faktorer. Jag anser ju att bröstcancerrisken om någonting minskar när man dricker alkohol utifrån.
Och vad har du för belägg för
det? Det är den här Predimed-studien där det ingick i hela paketet med medelhavskost som är en lottad studie. Där halverades risken för att få invasiv bröstcancer hos de som rekommenderas medelhavskost med ett glas rödvin till kvällen.
Men inte de som fick utan?
Fettkosten som Livsmedelsverket står för utan alkohol. Och då återigen, det halverades när man fick en kost med rödvin varje kväll. Det kan inte gärna bli mer bröstcancer då av rödvinet. Det verkar fruktansvärt osannolikt.
Det låter lite konstigt om det stämmer, det är resultatet i den här PDM-studien.
Ja, den är ju enormt etablerad och publiceras faktiskt i New England Journal of Medicine som smäller Lancet på fingrarna.
Som är lite finare än
den Lancet. Den är ännu lite finare faktiskt. Mm.
Ja.
Men om vi hoppar tillbaks då, så är den här Lancet-artikeln som säger att man inte får dricka alkohol alls, så är det de här Dalys man använder och man har alltså vissa sjukdomstillstånd som driver att det blir höga då Dalys, alltså sänkningar utav livskvalitet, år som man har kvar, vissa tillstånd som egentligen inte är kopplade till alkohol ens, typ tuberkulos då och bröstcancer och jag tror det är läppcancer och lite annat och jag kommer inte ihåg alla 18, men det roliga är att trots den här, tittar man i graferna, så även i den studien så ser man att hjärt-kärlsjukdom går ner. Mm. När man dricker alkohol. Men det äts då upp utav att man får en massa tuberkulos och annat. Så det är en väldigt konstig artikel, kort och gott. Alltså. Mm. Det måste jag verkligen säga. Men det är ju bara ett statistiskt insamlat epidemiologiskt material. För all del, anledningen till att det hamnar i Lancet är nog att de har gjort en väldigt speciell analys i den där man försökt att räkna ut folks alkoholintag också genom att samla in data på hur mycket sprit det finns i samhället med jättemycket antaganden om vad som smugglas in och ut och vad som är hembrännande och vad som säljs i affärerna och så vidare. Inte bara alltså frågat folk hur mycket de dricker utan på något sätt ha en helt samhällsperspektiv på alkoholkonsumtionen. Och det har de lagt in, det står hemskt mycket om hur de har gjort det, svårt att fatta det. Men jag tror att det är ganska unikt att man har olika sätt att beräkna populationens alkoholintag.
Men det ska väl inte ha någon jätte... Ja, du menar att man har mätt hela populationens alkohol och så man jämfört
och sen
olika
korrigerar man på något sätt för det här med hur mycket det säljs på deras restauranger i just den populationen och hur mycket man vet att de åker och hämtar i Tyskland som vi gör och så vidare. Men hur de kommer åt hembränning har jag ingen aning om.
Nej, det kan ju vara svårt. Och sen som du också skrev i den här distriktsläkarartikeln så de tog ju inte hänsyn heller till insmugg. De tog hänsyn till hembränning eller hur de nu räknar på det. Om jag förstod dig rätt så hade de ju struntat i att man förde in från andra länder.
Ja,
så
här, någon av de här faktorerna saknades.
Är ju förmodligen en jättestor faktor.
Ja. Jag kommer inte ihåg alla detaljerna, nej. Men trots att de gjorde
det
de här...
Jag
läste det alldeles nyss. Men alltså, de fick ju inte med alla transporter och alkohol fram och tillbaka. Så de kan ju inte få med att man går och köper sprit på vinbolaget och systembolaget och lägger i sin källare, eller som jag gör.
Nej.
Det kan de ju aldrig få fram. Hur mycket lagrar jag och hur mycket dricker jag?
Ja, men du är nog helt
jag har många flaskor hemma som jag inte har druckit upp.
Det är du och John Guillot. Nej, jag
skojar bara. Ja, jag ska gärna dricka upp lite av hans finvin.
Han har fina viner, sägs det i alla fall. Men du, jag har ju egentligen fått lite svar det här med riskerna för beroende. För det har ju inte du pratar om ett måttligt drickande. Men man kan ändå inte bortse från om man håller sig till sitt måttliga drickande, ja, då snackar vi en sak. Men sen finns det ju den här tendensen att man hamnar i ett beroende. Oh. Men det kanske...
Men det är en annan fråga, tycker jag. Det är ju personer som väldigt mycket har det faktiskt i sig genetiskt, att man tenderar att bli beroende. Det finns ju gott om människor som kan vara jättehöga alkoholkonsumenter som inte alls är beroende för det.
Som alla andra egenskaper som vi människor har, så tenderar det att vara minst 50% genetiskt, om inte
absolut.
Mer. Så det, och det är lite intressant, för det, nu ska jag säga en sån här sak som man får väldigt mycket skit för. Men det här som att man inte ska ge sina barn, tonårsbarn, alkohol. Det finns ju jättefina studier som visar att på enäggstvillingar, där man kan se att om du ger ena enäggstvillingen, sammanfattning av studien kan man, jag vet inte om man har gjort det här så här rent, gjort ett sånt provokationsexperiment, men om man säger att den ena enäggstvillingen, de har ju samma genetik då. Om man ger den ena alkohol från 15 års ålder och den andra från 19 års ålder, det har noll betydelse.
Nej, men det där är bara en gammal teori. Att man primar folk och blir alkoholiserade.
Det är fel. Ja, det vill säga hela det här snacket att om man ger barn eller unga vuxna, kan vi säga, eller ungdomar alkohol, så skulle de då lättare bli alkoholister. Nej. Det finns ju ett samband att de som får alkohol tidigt blir oftare alkoholister.
Men det är ju ett genetiskt samband, självklart. Samband. De är ju den miljön och det är deras föräldrar som de fått genetiken av.
De enda som gör det här till sina barn är ju de som själva har alkoholproblem.
Ja,
så det är som är kausaliteten och orsaken.
Jag kan inte annat än hålla med att det där är ju riktigt förenklad statistiska kopplingar som man uttrycker på fel sätt.
Men vi har ju hela vårt samhälle bygger ju på den här typen av föreställningar.
Men samtidigt kan man ju jämföra med Italien där man börjar dricka som barn redan med liksom vatten med vin i.
Ja, det gör man ju i Frankrike också.
Ja, visst. Jag menar, det funkar alldeles utmärkt där.
Ja.
Så att det där säger, tror jag inte ett ögonblick på.
Spänna av är ditt sammanfattande...
Ja, men jag kan ju hålla med om, tar man bort all alkohol ur samhället så det bara inte finns något och ingen bränner hemma, då kan ju ingen bli alkoholist. Så mycket kan jag hålla med om. Men det är ju bra tråkigt. Ja, det tror jag.
Det är ju det som du säger, eller hur? Du blir inte alkoholist, men du har ett tråkigt liv och du lever kortare. Mm. Det låter som en fantastisk sammanfattning. Oh. Tack Fredrik, det är alltid rock'n'roll när du är här. Du kommer få komma tillbaka.
Det är fredagkväll ikväll också.
Ja, det är fredagkväll. Ta den.
Tacos och rödvin.
Du kanske till och med ska ta 3 glas vin ikväll. Eller?
Det kan slinka ner.
Det kan slinka ner. Ha det bra Fredrik. Hej.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.